Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
You're supposed to say amen.
Då är det meningen att ni ska säga amen.
It doesn't scare me when you say amen.
Jag blir inte rädd när ni säger amen.
Last night I shared with you the beginning of a subject that I want to share with you this week.
Igår kväll så började jag dela med mig utifrån ett ämne som jag ska fortsätta med under veckan.
Peter reminded me after we came down from the platform last night that I said I'd be here 7 days. I don't think it's 7 days.
Igår kväll så jag påminner Jerry igår om att när under tiden jag undervisade så sa han flera gånger att jag ska undervisa i 7 dagar. Men det är inte 7 dagar utan det är 7 möten.
I was counting and I believe there are 7 services all together.
Ja, han säger att jag räknade och jag kom på sen att det är 7 möten tillsammans.
Didn't mean to give the wrong idea.
Så det var det jag ville säga.
I appreciate what our sister was saying about life and death and all of those things that she shared with us.
Jag uppskattade det här som vår syster delade i början av mötet om liv och död.
I know that for some the fear of death is a great reality.
Jag vet att för en del människor så är fruktan för döden någonting som de plågas av.
One time God gave me a vision of what paradise was like.
En gång gav Gud mig en vision om vad paradiset är.
And from that day to this I've never feared death.
Och efter den stunden så har jag aldrig någonsin fruktat döden.
And you wouldn't either. It's marvelous.
Och det skulle inte du behöva göra heller, för det är underbart.
I read a story not long ago in America.
För ett tag sedan så läste jag en berättelse.
About a man and a woman dying and going to heaven.
Det handlade om en man och en kvinna som dog och kom till himlen.
The story said that the woman was a real optimistic person and the husband was a pessimistic person.
Och berättelsen handlade om de här två. Mannen var pessimist, en riktig pessimist, och kvinnan var riktig optimist.
And the story says that she died and went to heaven first.
Och berättelsen handlar om hur hon dog först och kom till himlen.
And the heaven was so beautiful and she was enjoying it so much.
Och himlen var så vacker och hon tyckte det var så underbart fantastiskt.
And she was just wanting her husband to come up there and join her in heaven.
Hon längtade så efter att hennes man skulle komma upp också och vara med henne i himlen.
Well, after several years he died and came to heaven.
Och så gick det några år och så dog han också och kom till himlen.
And his wife was showing him all around heaven and how beautiful it was.
Och hans fru tog med honom runt himlen och visade honom hur fantastiskt underbart allting var.
And then he said to her.
Och sen sa han till henne.
He said, if it wasn't for you and all that health food you made me eat, I would have been here 5 years ago.
Så han, det är ditt fel att jag inte varit här för länge sedan. Du med all den här hälsokosten som du stoppade i mig.
Well, that's the way we're going to look at it from heaven anyway.
Så ska vi se på det här med himlen.
We're going to say, I wish I could have been here a long time ago.
När vi kommer dit så kommer vi säga att jag önskar att jag hade kommit hit för länge sedan.
We're going to start tonight in the same text that we had last night. It is Revelations 3:18. We don't have to turn there. I'm just reminding you of where it is.
Vi ska börja ikväll också från samma text. Det är Uppenbarelseboken 3:18.
Where Jesus told us to anoint our eyes that we might see.
Där Jesus säger att vi ska smörja våra ögon med ögonsalva så att vi kan se.
Along that same line we're going to turn to the book of Hebrews tonight and read verses 1 and 2.
Och i samma ämne så ska vi läsa från Hebreerbrevet 12 kapitel, vers 1 och 2.
Go ahead and read.
Vers 1 och 2.
Yes, 1 okay.
Alltså, då vi nu har omkring oss en så stor hop av vittnen, må också vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd. Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare. På honom som för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Let's pray together.
Låt oss be tillsammans.
Father, thank you for tonight.
Fader, vi tackar dig för den här kvällen.
Thank you for your spirit.
Tack för din ande.
Thank you for open hearts, Father.
Tack för öppna hjärtan, Fader.
And thank you, Lord, for the greatest presence of God here tonight.
Tack för din stora påtagliga närvaro här ikväll, Fader.
Permeate our life, O God, with your presence.
Dränk våra liv här. Genomsyra våra liv med din närvaro.
And in all things, Father, glorify yourself.
Och i allt som sker så vill vi att du förhärligar dig själv.
In Jesus name.
Vi ber om det i Jesu namn.
Amen.
Amen.
We learned yesterday about the two men on the road to Emmaus.
Igår så lärde vi oss en del om de här två männen som var på Emmausvägen.
The Lord was walking with them and they could not see. They just didn't know who he was.
Herren vandrade med dem, men de kunde inte se honom. De visste inte vem han var.
And their problem was they had a wrong concept of the kingdom of God and a wrong concept of the scripture.
Och orsaken till att de inte kunde se var att de hade förutfattade meningar, felaktiga förebilder av vad Guds rike var.
And that's one of the hardest things for us to deal with as Christians.
Och vad skriften sa, och det är ett av de svåraste områdena för oss som kristna.
There's a part of our old nature that says I don't like to be wrong.
Det finns någonting i vår gamla natur som säger så här, att jag vill inte ha fel.
And it's very difficult for us to admit sometimes that we're wrong.
Och det är väldigt svårt ibland att erkänna att vi har fel.
But remember, that's part of the old nature.
Men kom ihåg att det är någonting som tillhör den gamla naturen.
Let's go on tonight to I want to go back to start with Eve in the Garden of Eden.
Ikväll ska vi gå tillbaka ända till Edens lustgård.
A great deal of what I have to say tonight concerns the fall of man.
En hel del av det jag ska säga ikväll har med människans syndafall att göra.
And you'll see why in just a few minutes.
Och du kommer strax att se vad jag menar.
Pardon me. When God created man, he created him innocent.
När Gud skapade människan, skapade han människan oskuldsfull.
And the scripture says that God came and talked with man in the cool of the evening.
Och det står att framåt aftonen när det började svalkas så kom Gud och gick, vandrade i lustgården och samtalade med människan.
How many of you know what the first question was God asked man?
Hur många av er vet vad den första frågan Gud ställde till människan var?
He said, "Where are you?"
Första frågan var, var är du?
He was looking for man in the garden, and man had hid himself.
Gud letade efter människan, och människorna hade gömt sig.
Because he had sinned.
Därför att han hade syndat.
And we find God giving man a question, "Where are you?"
Och där står Gud och ställer frågan, var finns du?
I would love tonight just to preach on that one verse of scripture.
Jag skulle tycka det var underbart ikväll att bara predika utifrån den enda versen.
Where are you?
Var är du?
Where are you tonight really with God?
Var är du ikväll? Alltså verkligen i förhållande till Gud.
It's a potent question, isn't it?
Det är en väldigt tung fråga.
But man had eaten of the tree of the knowledge of good and evil.
Människan hade alltså ätit från frukten av kunskapens träd på gott och ont.
And they had taken unto themselves the nature of the evil one.
Och därmed hade de iklätt sig den ondes natur.
Now let's consider that temptation for just a minute.
Vi ska titta lite grann på den här frestelsen.
One of the quickest ways to get somebody to sit down on a bench that's been painted is say don't sit down, it's been painted.
Det snabbaste sätt, enklaste sättet att få någon att sätta sig på en bänk som är nymålad är helt enkelt att säga så här: det här nymålat, det här får ni inte röra.
You put up a sign and say don't touch.
Om man sätter upp en liten skylt på någonting som det står nymålat, rör inte detta.
And people will stand there and look at the sign.
Så kommer folk att stå där, de tittar och läser på skylten.
And then they'll touch it.
Och sen kan de inte låta bli utan att sticka fram fingret och
there
känna
was
dem.
Something about the curiosity of Eve that kept bringing her back to the tree of the knowledge of good and evil.
Fanns någonting av den här nyfikenheten i Eva som hela tiden fick henne att söka sig till det här trädet, kunskapens träd.
Now I'm going to share with you something about temptation right now.
Och jag ska dela någonting med er som har med frestelse att göra.
I don't think the devil really knows our thoughts or our heart.
Jag tror det är så här. Djävulen känner inte verkligen till våra tankar och hjärtan.
But he's very observant.
Men han är väldigt observant.
And whenever we look at something continually.
Och han när så snart vi studera något ingående.
We're drawn to something continually. He knows that that is a place of temptation.
Eller vi ständigt dras till någonting. Då ser han och förstår att vi är frestade av detta.
That's something he knows that we're interested in.
Han vet att vi är intresserade av det där.
The scripture says when a man is tempted, he's drawn away of his own desire and tempted.
Står det att när helst en människa frestas så är hennes eget kött som drar iväg med henne.
There was something about the tree of life, or the tree of the knowledge of good and evil, that fascinated Eve.
Det var någonting med det här trädet, kunskapens träd på gott och ont, som fascinerade Eva.
It was evidently a very beautiful tree.
Uppenbarligen var det ett väldigt vackert träd.
And when Satan came to Eve in that tree,
så då när Satan kom till Eva i det här trädet.
And he did not come as himself. I want you to know that.
Då kom han inte som sig själv, och det är viktigt att du förstår det.
Satan very seldom comes to you with a pitchfork in his hand and tries to make you do something.
Det är väldigt sällan djävulen kommer till dig med eldgaffel i handen och försöker få dig att göra det han vill.
The scripture teaches us that the serpent at that time was the wisest of all the beasts of the garden.
Bibeln beskriver ormen, att ormen vid den här tidpunkten var den visaste skapelsen.
And when Satan came to Eve, he entered into the serpent.
Så när Satan kom till Eva, så gjorde han det genom att gå in i ormen och komma som ormen.
Or he took the form of a serpent.
Eller han antog en orms skepnad.
And he came to her as wisdom.
Och så kom han till Eva som visdom.
Many of the temptations that we fall for come to us as wisdom.
Många av de frestelser som vi faller för kommer i skepnad av visdom.
We listen to it and it sounds so good.
Vi lyssnar till det och det låter väldigt bra.
But when we begin to look into it, there's something wrong.
Men om vi studerade närmare så upptäcker vi snart att det är någonting fel med det.
Satan said to Eve, you will not surely die if you eat of that tree.
Satan sa till Eva, ni ska alls inte dö om ni äter av frukten från det här trädet.
But God knows when you eat it you're going to be like him.
Men Gud vet att om ni äter av frukten här så kommer ni att bli lika honom.
And then he said, this fruit is good for you.
Och han sa vidare, den här frukten är bra för er om ni äter den.
This fruit is very beautiful to you. Held it up to
den är väldigt, ja, han höll fram frukten och så sa han, den här är väldigt, väldigt vacker.
This fruit will make you wise.
Om du äter den här frukten så kommer den att göra dig vis.
Now go back into Genesis and you'll find out Eve said all three of those things.
Om du läser i första Mosebok så upptäcker du att Eva sa alla de här tre sakerna.
She saw that
hon såg de här sakerna.
That the fruit was good to eat.
Hon såg att frukten var god att äta.
It was beautiful to look at.
Den var vacker att se på.
And it was a fruit to be desired to make one wise.
Och det var en frukt som man längtade efter eftersom den gjorde en vis.
Now where do you think she got those ideas?
Vad tror du hon fick de idéerna ifrån?
Came from the devil, didn't it?
De kom från djävulen, eller hur?
Now Satan suggested four things to her.
Satan gav fyra förslag till henne.
And I want you to notice them now.
Jag vill att du ska lägga märke till dem.
You will not die.
För det första, du ska inte dö.
And of course in that statement he said you'll be like God.
Och i det påståendet ligger ju också sanningen då att, eller det här påståendet att du kommer bli som Gud.
We could actually say five things if you want to make that true.
Och om man vill göra två saker, då kan man säga att Satan påstod fem saker.
He said the fruit is good to eat.
Och så sa han, frukten är god att äta.
It's going to taste good to eat.
Kommer smaka ljuvligt.
This fruit is beautiful.
Och så sa han, frukten är vacker att se på.
This fruit will make you wise.
Och så sa han, frukten kommer att göra dig vis.
Now, maybe we don't see what's happening here, but I want to point out something to you.
Vi kanske inte upptäcker med samma vad det är som pågår där, men jag ska peka ut det för dig.
What Satan is doing is what he has always done to humanity.
Det Satan gör, det är vad han alltid har hållit på att göra med och mot mänskligheten.
There was a time in the life of Eve when God was the focus of her life.
Det fanns en tid i Evas liv när Gud var det centrala i hennes liv.
Now, you see, I want to point this out because Satan said, if you eat this, you're going to be like God.
Satan sa så här, att om du äter det här så kommer du bli lik Gud.
Eve must have thought a great deal of God.
Eva måste ha tyckt väldigt bra om Gud.
And she couldn't see how being like God could be evil.
Och hon kunde inte föreställa sig hur detta kunde finnas något ont i detta att bli lik Gud.
At the time of the temptation, God is the center of Eve's life. He's the focus of her life.
Alltså just i själva vid tiden för frestelsen så är ju Gud den största och den mest centrala i Evas liv.
The same with Adam.
Och det var samma sak för Adam.
But now everything that Satan says,
och allt Satan sa,
puts her at the center of her own life.
Fick henne att vända på det hela och placera sig själv i centrum av sitt liv.
The entire temptation is designed to entice Eve to focus on herself.
Så hela frestelsen är utformad så att Eva ska falla till föga och vända sig och hamna själv i centrum.
The devil knows as long as God is the center of your life and the focus of your spirit, he cannot touch you.
Satan vet att så länge Gud är centrum i ditt liv och din ande är fokuserad på honom, så kan han inte göra någonting.
Now, whenever Eve began to look at this situation.
När Eva nu började titta in i den här problematiken.
And she began to put herself first in the situation.
Och började sätta sig själv först i första rummet.
She didn't ask herself, what does God want in this?
Så ställde hon inte frågan, vad vill Gud med detta?
She asked herself the question, what do I want in this?
Utan istället, vad vill jag i detta?
Remember when Jesus was tempted in the wilderness?
Kommer ni ihåg berättelsen om när Jesus blev frestad i öknen?
Satan came to him and said, if you be the son of God, turn this stone into bread.
Satan kom till Jesus och sa, om du är hungrig så kan du väl förvandla de här stenarna till bröd. Om du är Guds son så förvandla de här stenarna till bröd.
And Jesus answered him out of the Deuteronomy the 8th chapter.
Och Jesus gav ett svar från femte Moseboks åttonde kapitel, där vi kan läsa det.
And he said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Han sa, människan ska leva inte bara av bröd, utan av vart och ett ord som går ut ifrån Guds mun.
What did Jesus say? What did he really mean?
Vad menade Jesus? Vad var det han egentligen sa?
What he was saying was that his hunger and his need were secondary to the will of God in his life.
Jo, det Jesus sa det var att hans hunger och hans behov kom i andra hand. I första rummet kom Guds vilja.
If Eve had thought about this, she would have never done what she did.
Om Eva hade tänkt på samma sätt så skulle hon aldrig gjort det hon gjorde.
Jesus said, the will of the Father is more important to me than even my own hunger.
Jesus sa att Guds vilja är viktigare för mig än min egen hunger.
But Eve said, "This is what I want."
Men Eva hon sa, det här är precis det jag vill ha.
She didn't think about what God wanted.
Hon tänkte inte på vad Gud ville.
But she looked at it and thought, "What's best for me?"
Utan hon tittade på det och så tänkte hon, ja, vad är bäst för mig?
Not what's best for my relationship with God, but I'm going to look at this thing and what's best for me.
Inte så här att vad är bäst för mitt förhållande till Gud, utan hon tänkte att vad är bäst för mig?
And whenever I becomes the focus of my life, then God is completely out of focus.
Och så snart jag blir centrum i mitt liv, så är Gud helt borta ur bilden.
When Eve tasted and took of the fruit, she became her own center.
När Eva smakade och åt av frukten, så blev hon sitt eget centrum.
She became the most important thing in her own life.
Hon blev den mest betydelsefulla personen i sitt liv.
From that time until now, man has been the center of his own little world.
Från den stunden genom hela historien, så har människan varit centrum i människans liv.
Now man is God's creation. God created man and God designed man.
Människan är Guds skapelse och Gud formade människan.
And when God created us, God created you and I that he could be the center of our life.
Och han skapade oss på ett sånt sätt så att han skulle utgöra centrum och kunde utgöra centrum i våra liv.
The very design of creation was for God to be the center of our life.
Skapelsen är utformad på det sättet att Gud ska vara dess centrum.
I've been to many different cultures and many different places in the world.
Jag har rest runt och besökt många olika platser och kulturer i världen.
And one thing you're going to find that man has in common everywhere.
Och en sak man upptäcker som människan har gemensamt överallt.
Man worships something.
Det är att människan tillber någonting.
From the jungles of Africa and Central America, you'll always find that man worships something.
Om du kommer till djunglerna i Sydafrika eller i andra världsdelar, så upptäcker man att överallt så tillber människan någonting.
Now the reason that he worships something?
Och anledningen till att människan tillber?
Because there's a void in his heart. There's something missing in his spirit.
Beror på att det finns någonting inom honom, inom henne, ett tomrum.
There's something that's not there and he knows it.
Saknas någonting där inne i anden och människan är medveten om det.
There's a place inside of you spiritually that belongs to God.
Det finns ett rum, ett utrymme som tillhör Gud.
And man is not complete without God.
Och utan Gud i detta utrymme, så är människan inte komplett.
Do you remember when the Lord came into your life?
Kommer du ihåg när Herren kom in i ditt liv?
I do.
Jag gör det.
I remember very well when he came into my life.
Jag kommer mycket väl ihåg när han kom in i mitt liv.
I was happy.
Och jag blev lycklig.
I was elated and joyful.
Jag blev full av glädje.
I didn't know how to express myself.
Jag visste inte hur jag skulle uttrycka min glädje. Det var så underbart.
For the first time in my life there was something where it was supposed to be.
Första gången i mitt liv så fanns det någonting som skulle vara där det var.
That yearning, that longing was gone.
Den där längtan och trängtan och saknaden var bara försvunnen.
And my spirit was satisfied within me.
Och min ande var tillfredsställd i mig.
When you see people reaching out for drugs and reaching out for alcoholic things those type of recreations.
Om du ser folk kasta sig in i droger och sprit och liknande.
You're seeing a person that's trying to numb that longing inside of them.
Så ser du en människa, en person som försöker döva den här längtan som bäker där inne.
There's something that drives people.
Finns någonting som driver människor.
And that drive is to find what's missing inside of them.
Och det är en drift som får dem att söka efter, försöka hitta det som saknas.
God created you and I for him to be the center of our life.
Gud har skapat dig och mig på sånt sätt så att han skulle vara centrum i våra liv.
One person put it, there's a God-shaped hole in the middle of my life somewhere.
Någon sa vid något tillfälle att det finns ett hål i mitt liv som är utformat så att det bara passar Gud.
And without God as the center, man is completely out of balance and can come apart in any direction.
Och utan Gud i centrum så är människan totalt obalanserad och kan landa precis var som helst.
Only when God becomes the absolute point of focus of our life can I really get things together in my life.
Inte förrän jag verkligen får Gud i centrum så kan jag få ordning på mitt liv.
Only then can I be what God designed for me to be.
Endast då kan jag bli det Gud har format mig att vara.
And mostly only then can I grow to true spiritual maturity.
Och inte förrän då kan jag börja växa upp till andlig sann mognad.
One of the saddest things about being a Christian without God as the center is I know that's a long saying, but
yeah, see if you can work it out. En av de tråkigaste sakerna med att vara en kristen och vara en kristen utan att ha Gud i centrum.
And there are a lot of Christians that are self-centered.
Och det är så, det finns många kristna som är självcentrerade.
They are the center of their own life.
De är sitt eget livs centrum.
And it's very sad because they can never mature as a Christian as long as they're still the center of their life.
Det är väldigt sorgligt därför att så länge det pågår så kan de aldrig växa, aldrig mogna.
There can never be any degree of true spirituality or maturity in our life as long as we are the center of our own life.
Så länge det pågår så kan det inte finnas en inte ett uns av andlig mognad.
Paul wrote to Timothy and he said to him in chapter 4 and verse 1.
Paulus skrev till Timoteus och vi kan läsa det i första Timoteus.
Yeah, it's 1 Timothy 4:1.
Timoteus fjärde kapitel första versen.
And it reads like this: The Spirit of God reveals in the latter days that some will depart from the faith.
Där skriver Paulus att i de yttersta dagarna uppenbara anden att en del kristna kommer att gå bort ifrån tron, lämna sin tro.
They will give heed to seducing spirits and doctrines of devils.
De kommer att gå in i läror, demoniska läror och villoläror.
Eve was seduced spiritually in the Garden of Eden.
Eva blev förförd andligt talat i lustgården.
She compromised her place with God.
Hon kompromissade och bytte ut Guds plats för att själv ta den platsen.
Satan seduced her into believing that she would be happier and more spiritual by putting herself first.
Satan förförde henne till att tro att hon skulle bli lyckligare genom att placera sig själv istället för Gud.
Now these are what the doctrines of devils are all about.
Och detta är hela tiden vad demoniska villoläror handlar om.
A doctrine of a devil is going to be a religious teaching.
En demonisk villolära kommer alltid vara en religiös undervisning.
And more than likely it's going to be a teaching that follows the pattern of Eve's seduction.
Och det kommer också vara en undervisning som följer samma mönster som då Eva blev förförd.
It's going to be a teaching that puts man in the center, man first, man's needs, man's desire.
Det kommer vara en lärare som alltid sätter människan i centrum, människan först, människans behov.
If I was the devil and I was going to create a teaching, I'm going to tell you what I would tell people.
Om jag var djävulen och jag skulle skapa en lära, en undervisning, så ska jag tala om vad jag skulle göra.
I would give a teaching that appeared like it was serving God.
Jag skulle välja en typ av lärare som verkade tjäna Gud.
It would appear to be spiritual.
Och den skulle också verka vara andlig.
But yet it would put man at the center and not God.
Men den skulle tjäna till att sätta människan främst och i centrum istället för Gud.
A teaching that would say God has put man at the center of the controls.
En lärare som helt enkelt förklarar att Gud har gjort det på det här sättet, han har satt människan i centrum för att kontrollera.
Now I'm going to give you three examples of teachings and I want you to listen closely.
Nu ska jag ge tre exempel på sådana lärare och jag vill att du lyssnar noga.
In Jude the 11th verse, there's only one chapter, but Jude verse 11.
I Judas bok, och där kan man läsa i den elfte versen.
Jude warns us about the way of Cain.
Där varnar Judas oss för Kains väg.
The error of Balaam.
De har stöttat sig i Balaams villfarelse.
And the rebellion of Korah.
Och genstävighet som Koras.
Now, these are some of the things that you find in the world today.
Det här är olika saker som vi kan hitta i världen idag.
A teaching that you can be saved depending on how hard you work at it.
Till exempel en undervisning som lär dig att du kan bli frälst och din frälsning beror på hur hårt du arbetar för den.
On how hard or how well you keep the law.
Och hur bra och hur noga du håller lagen.
Now that's legalism. It's the way of Cain.
Det är lagiskhet. Det är Kains väg.
The way of Balaam is a little bit different than that.
Men Balaams villfarelse här lite annorlunda.
Remember what Balaam did? He sacrificed big sacrifices.
Kommer du ihåg vad Balaam gjorde? Han offrade stora offer.
And he was looking to be blessed and to be prospered by his sacrifices.
Och han sökte helt enkelt efter att bli välsignad och framgångsrik genom sina stora offer.
Alright, notice it. The first temptation is that you can save yourself by how hard you work.
Den första frestelsen är att frälsa sig själv genom hårt arbete.
That puts you at the control, just like Cain tried it.
Det är alltså frågan om att själv styra och kontrollera.
The second temptation is that you can be blessed or prospered from God depending on how much you sacrifice.
Den andra frestelsen är att man blir välsignad och får framgång från Gud i proportion till hur mycket man offrar.
And the last temptation is the way of Korah.
Den tredje frestelsen, det är Koras genstävighet.
It is that you can make yourself spiritual.
Det är helt enkelt det att du kan själv göra dig andlig.
That you are the one that controls your own spirituality.
Du är den som själv kontrollerar och styr din egen andlighet.
Now these are not new teachings.
Det här är alltså inga nya läror.
They've been around for a long time.
Ja, de har hängt med länge.
How many of you know that we are saved by grace through faith?
Hur många här vet att vi är frälsta av nåd genom tro?
Because God chose you.
Därför att Gud valde dig.
You didn't choose him.
Du valde inte
Gud.
Han valde dig.
Well, that's what the book said.
Det är vad som står här i Bibeln.
That's what this book tells me.
Det är vad den här boken säger.
That he chose you.
Att han utvalde dig.
And then he called you.
Sen kallade han dig.
I can give you one verse in the book of Romans, the 8th chapter, that'll tell you every single one of these.
Jag kan ge dig en vers i Romarbrevet 8 som säger alla de sakerna jag har nämnt.
He chose us, he called us, and then he drew us by his spirit.
Han kallade oss, han utvalde oss och sen driver han oss genom sina ande.
You didn't have much to do with it, did you?
När man ser det i det ljuset så måste man bara konstatera att du har inte mycket med det att göra, eller hur?
Yes, as a Christian we will have works, yes.
Jo, naturligtvis så finns det gärningar som vi ska göra som kristna.
But I work for the Lord because I love him. Amen.
Men jag arbetar för Herren därför att jag älskar honom.
Not because Amen. It's going to earn me anything.
Inte därför att jag ska tjäna någonting på det.
When my wife comes home from work during the evening.
När min fru kommer hem från sitt arbete på kvällen.
A lot of times I have supper made.
Så är det ofta så att jag har kvällsmaten färdig.
Sometimes I have the house cleaned up.
Och ibland har jag städat huset.
She's not going to pay me anything.
Jag får inte betalt av henne för det.
But I do it because I love her.
Jag gör det därför att jag älskar henne.
Now the rest of you husbands should take a hint here.
Ni som är gifta, ni män, ni skulle lyssna lite på det här.
But I am saved tonight because Jesus called me.
Jag är frälst ikväll därför att Jesus kallade mig.
And he chose me.
Han utvalde mig.
You say, Brother Potter, what about free will?
Men Brother Potter, hur är det då med den fria viljan?
Well, he gave you that too.
Ja, det har han gett dig den också.
He said, do you want to be saved?
Han sa, vill du bli frälst?
And you said yes.
Och du sa ja.
That's why you're here.
Och det är därför du är här.
Amen.
Amen.
There's a sign over the road to heaven that says, whosoever will may come.
Det finns en skylt över ingången, själva entrén till himlen, där det står vem som vill får komma in.
And when you get past that gate and look back at it,
och så när man går igenom den entrén och så vänder sig om och tittar tillbaka,
there's a sign that says I knew you would.
Så står det en skylt och där har Herren skrivit, jag visste att du ville det.
Amen.
Amen.
I'm not going to try to explain that all day tonight.
Jag ska inte försöka mig på att förklara allt detta för er ikväll.
But we are saved because God chose us.
Men vi är frälsta därför att Gud valde oss.
Did you know your name was written in the Lamb's book of life before the foundation of the world?
Visste du att ditt namn var inskrivet i Lammets bok, livets bok, långt innan världens grund lades?
I appreciate that.
Det är någonting som jag uppskattar mycket.
Glory to God.
Prisad var Herren.
And we are prospered or blessed in life because God chooses to do that.
Och vi har välgång och framgång och glädje i livet därför att Gud har valt att ge oss det.
The scripture teaches it is God that lifts up. It is God that casts down.
Skriften undervisar om att det är Gud som upphöjer och det är Gud som kastar ner eller trycker ner.
Deuteronomy, the 8th chapter, God said, I am the one who gave you the power to get wealth.
I femte Moseboks 8:e kapitel så säger här, det var jag som gav dig kraften eller förmågan att ha välgång, framgång.
I said, Brother Potter, won't God bless me when I give?
Men säger du, kommer inte Gud att välsigna mig då om jag ger?
Oh, he will, if you give what the Spirit speaks to your heart.
Jo, visst kommer han göra det. Om du ger det anden säger till dig att ge.
Let me tell you something that happened to me one time.
Jag ska berätta någonting som hände mig en gång.
I was having a real difficult time.
Det var en när jag hade det väldigt besvärligt, jobbigt.
Financially, real difficult time.
Ekonomiskt mycket jobbigt.
And this man called me about a revival.
Så var det en man som ringde till mig och talade om väckelse.
And while we were talking, we talked about the missionaries a little bit.
Vi samtalade om väckelse och vi pratade om missionärer.
And God spoke to me to give the missionaries a certain amount of money.
Och medan vi talade så sa Gud till mig om en viss summa pengar som jag skulle ge till de missionärerna.
I think it was $100.
Jag tror det handlade om $100.
Now, that's $100 back then, not now.
Det handlar om $100 för många år sedan, inte nu.
$100 doesn't mean much now.
Idag är inte $100 värt mycket, men.
But back then, it was probably the biggest amount of money I'd ever had.
Då var det förmodligen den största summan som jag hade haft.
And anyway, the Lord spoke to me and said, "I want you to give the missionaries $100."
Herren talade till mig och sa, jag vill att du ger missionärerna $100.
And so I told this brother, I said, I'm going to send the missionaries $100.
Och detta berättade jag för brodern. Jag sa, jag ska skicka $100 till de här missionärerna.
And then I went to the revival that he had told me about.
Så åkte jag då och besökte den här platsen där de hade väckelsen.
And in that revival I had the biggest single offering I've ever had during that time in revivals.
Och när jag deltog i mötena där så tog de upp ett offer och det var det största offer till mig, alltså, det var det största offer jag någonsin hade fått.
This church didn't even take up an offering.
Nej, den här församlingen tog, det var inte så ens att de tog upp ett offer.
They had a basket behind the pulpit.
Utan bakom talarstolen så hade de en korg.
And if you wanted to give something after church, you walked up there and gave it.
Och de hade det bara så att om någon ville ge, så fick man efter gudstjänsten gå fram dit till den här korgen och lägga någonting om man ville.
But one evening the spirit of God began to speak to people.
Men en kväll så började Guds ande tala till människor.
And he began to through tongues and interpretation of tongues, he began to tell them to give.
Och genom tungotal och uttydning av tungotal så sa den heliga ande att människor skulle ge.
And just for the record, it wasn't me giving the tongues and the interpretation.
Och bara för att ni ska känna till sanningen, så var det alltså inte jag som talade i tungor och gav uttydningen.
Just want that to go on the record.
Jag vill att ni ska veta det, så det var inte så det gick till alltså.
And that night there was over $600 in the offering.
Och den kvällen så fick de in över $600 i som offer.
Well, I sent that $100 to the missionaries and I was so happy.
Och jag skickade iväg de här $100 till missionärer och jag var jättelycklig.
A few weeks later I was in a convention kind of like this one.
Så några veckor senare så var jag med på en konferens, kanske lite liknande den här konferensen som jag är.
And they were taking up more money for the missionaries.
Och där samlade man in mer pengar till missionärerna.
And so the old flesh goes to work now.
Och då dök köttet upp och började komma igång.
And the flesh says, you gave 100 and God gave you back 1,000.
Köttet sa 1,000.
Well, it was 1,000 by the time it was all over with, you know.
Ah, ja.
All together.
Du gav 100 förra gången och du fick 1,000. Han fick $1,000 innan den här kampanjen var.
Or close to it. We're in the general area.
Ungefär cirka $1,000.
I think the actual figure was $824.25.
Om man ska vara exakt så var det $824 och några cent.
Anyway, I started thinking in general terms, you know, you gave 100 and you got back all of that money.
Jag började tänka på det där. Jag gav $100 och fick nästan $1,000 tillbaka.
I raised my hand.
Så jag lyfte upp min hand.
I'll give $1,000.
Och så sa jag ska ge $1,000.
Did you know I had the worst year of my life?
Och efter det så hade jag mitt livs värsta år.
I almost lost everything that I had.
Jag förlorade nästan allt jag ägde.
My car was repossessed twice by the bank.
Två gånger tog banken tillbaka min bil.
And I really had a bad time.
Jag hade fruktansvärt svårt.
And at the end of that year God spoke to me very clearly.
Och vid slutet av det året så talade Gud till mig mycket tydligt.
And he said, I wanted to teach you that you can't use me.
Jag vill lära dig, sa Herren, att du inte kan använda mig.
And he made me to understand. He said, the first time you gave because I told you to.
Och Herren visade mig att första gången så gav jag det för att Gud sa till mig.
I put God first in that scene.
Jag lät Gud få första platsen.
That was
i den
a God
handlingen.
First offering.
Det var ett Gud kommer först offer.
The next time that I tried to give an offering, it was a me first offering.
Nästa gång jag offrade, då var det ett jag kommer först offer.
And God really whipped me over it.
Och Gud, han smiskade mig för det här.
Remember how Elijah went to the widow's house?
Kommer ni ihåg hur Elia gick till änkans hus?
She only had a little bit of meal and a little bit of oil left.
Hon hade bara en liten skvätt olja och lite mjöl kvar.
The prophet Elijah said to her, "You make me a cake first."
Och profeten Elia sa att nu ska du först göra en bakat bröd åt mig.
And God will bless your meal barrel.
Sen kommer Gud att välsigna din mjölbinge.
Now here we see that the woman put God first.
Och när vi läser där så ser vi att kvinnan sätter Gud först.
Elijah's name means God is God.
Elias namn, det betyder helt enkelt Gud är Gud.
Whenever we give, it's always because we put God first.
När vi ger så ska tackar vi er därför att vi sätter Gud främst.
Not so that we can use God to get something.
Inte för att använda Gud, trixa med Gud så att vi ska få ut någonting av det.
And last but not least, we want to deal.
Och sist men inte minst så ska vi ta itu med Balaam här ikväll.
We cannot make ourselves spiritual.
Vi kan inte göra oss själv andliga.
Now there's a lot of teaching about that today.
Jag vet att det finns mycket undervisning och mycket lära om det idag.
On how to make yourself spiritual.
Hur vi ska göra oss själva andliga.
But whenever you put yourself first, you are losing the thing that you're after.
Men så snart man gör det, alltså sätter sig själv främst, så tappar man och går miste om det man är ute efter egentligen.
True spirituality is a selflessness.
Sann andlighet, det är ett liv utan jaget.
It is not a perfected self.
Osjälviskhet. Det är inte ett fullkomnat jag, ett fullkomnat ego.
We are brought into spirituality by the work of the Holy Spirit.
Utan andlighet når vi genom att föras in i genom den helige ande.
There's only one thing that God wants from you in spirituality.
Det finns bara en enda sak som Gud vill ha av dig genom andlighet.
And it is the word surrender.
Och det är ordet underordnande.
Surrender.
Att ge upp.
Give up.
Ja, ge upp.
I'm trying to put you on a cross. Give up.
Jag försöker sätta dig på ett kors. Ge upp.
I'm trying to bring you to self-denial. Give up.
Jag försöker få dig till självförnekelse. Ge upp.
I'm trying to work mortification in your life. Surrender to me.
Jag försöker verka fram helgelse, att jaget ska dö i ditt liv. Ge upp.
True spirituality is always a work of the spirit bringing death to self.
Sann andlighet är alltid en process, en dödsprocess där jaget får dö.
Now once we know what spirituality is, a lot of people don't want it anymore.
Och det är så här, när vi får reda på vad sanna och verkliga andlighet är, så är det många människor som inte vill ha det.
Before we close tonight, I want to consider the story of Jacob.
Innan vi slutar ikväll så vill jag att vi ska tänka lite på berättelsen om Jakob.
Jacob is a me first kind of guy.
Jakob, han var den här typen av person som jag först.
Everything about Jacob says me first.
Allt i Jakobs liv ropade jag först.
His brother Esau was the oldest of the two.
Esau, hans bror, var äldst.
And by birthright, Esau was supposed to have the double portion.
Och genom sin förstfödslorätt så skulle Esau få dubbelt så stort arv.
And we find Jacob cheating his brother out of his birthright with a bowl of soup.
Och vi kan läsa om hur Jakob lurar av sin bror den här arvslotten med hjälp av en tallrik soppa.
And then he deceived his father into giving him Esau's blessing.
Och sen upptäcker vi hur han lurar sin far att ge honom Esaus välsignelse.
And then he has to run away from home because his brother's trying to kill him.
Sen måste han fly hemifrån för brorsan försökte döda honom.
And then God meets Jacob in the way.
Och när han är på flykt hemifrån så möter Gud honom vid Betel.
And what does Jacob do with God?
Och vad gör då Jakob med Gud?
You ever read that?
Har du läst det?
Lord, if you will bless me.
Han säger, Herre, om du välsignar mig.
You ever read that?
Har du läst det?
He says, Lord, if you bless me.
Herre, om du välsignar mig.
And prosper me.
Och låter mig ha framgång.
And give me clothes to wear and food to eat.
Och ge mig kläder att klä mig med och mat att äta.
And bring me back safely to my father's house.
Och se till att jag tryggt kan återvända till min faders hus.
He says, I'll let you be my God.
Då ska du få vara min Gud.
And I'll let you have 10% on top.
Och du ska få 10% av allt.
Wasn't Jacob great to God?
Var inte Jakob storsint mot Gud?
And then,
generös.
When he gets to his uncle Laban's house.
Så när Jakob då kommer fram till morbror eller farbror Labans hus.
He begins to try to cheat him.
Så börjar han lura honom.
Well, his uncle Laban was much like him, so.
Men farbror Laban var ungefär samma skrot och korn.
So there was a contest of wills there.
Så där var en viljornas kamp.
But I want to show you basically that Jacob is the kind of person that everything in life he puts himself first.
Och jag vill visa er att Jakob var den här typen av människa som sätter
själv först.
Han kunde stå ut med att se att hans brorsa skulle få dubbelt så mycket.
He couldn't stand for his brother to have the blessing of the father.
Han stod inte ut med att se att Esau fick faderns välsignelse.
When he meets God, he says, I want you to put me first.
När han möter Gud så vill han att Gud ska sätta Jakob först.
And when he goes to his uncle's house, he tries to cheat his uncle.
Och när han kommer till sin farbrors hus så försöker han lura farbrorn.
There's a lot of people around that live by Jacob's philosophy.
Många människor som försöker leva efter Jakobs filosofi.
All they really want from God are the material things of this world.
Allt de vill ha av Gud är det materiella goda i det här livet.
Jacob would have been right at home in the church of Laodicea.
Jakob skulle känt sig väldigt hemma i Laodicea-församlingen.
The testimony of the church of Laodicea is not that offends God is not so much that she was rich.
Laodicea-församlingens stora problem var inte så mycket det att hon var rik.
God's problem is not so much that she has material things.
Problemet som Gud har med den här församlingen är inte så mycket att hon har materiella tillgångar.
God's problem with the church of Laodicea is that she said, I don't need anything else.
Utan problemet, det var att hon sa, jag behöver inget mer.
That riches and prosperity and material things are enough for me.
Att hon upplevde helt enkelt församlingen där att rikedomar och materiell välgång och kläder, det var vad hon behövde, det räckte så.
You see, she said, I don't need anything else.
För hon sa, jag behöver inget mer.
Now this is what bothers God about the church of Laodicea.
Det är det som Gud bekymrar Gud beträffande Laodicea-församlingen.
Here is a church that's lost its focus on God.
Här har vi en församling som har förlorat fokuseringen på Gud.
And has begun to focus only upon itself.
Och blivit inriktad på sig själv.
What they want, what they need, that's their focus.
Hela tiden handlar allt om vad de vill och vad de behöver.
God says to her, you're wretched, miserable, poor, blind and naked.
Och Gud säger till henne, du är naken, blind och ömkansvärd.
One of the things that bothers me so much about the church of Laodicea is that she had no concept of her spiritual condition.
Och det som bekymrar mig när jag läser om Laodicea-församlingen är att hon inte hade någon egen uppfattning om sin eget bedrövliga tillstånd.
When Eve put herself first, she lost out with God.
När Eva satte sig själv främst, då förlorade hon kontakten med Gud.
When the church puts itself first, it will lose out with God.
När församlingen satte sig själv främst, så förlorade kontakten med Gud.
Jacob put himself first.
Jakob satte sig själv främst.
But I want you to know God had some plans for Jacob's life.
Men det ska du veta, Gud hade planer för Jakobs liv.
And he brought Jacob to the place called Peniel.
Och han förde Jakob till Peniel.
And he confronted Jacob face to face.
Och konfronterade Jakob. Han mötte honom ansikte mot ansikte.
And then he said, Jacob, who are you?
Och ställde frågan, Jakob, vem är du?
Who are you?
Vem är du?
What God is really saying is, who am I?
Och frågan Gud ställde handlade egentligen om vem är jag?
You're a man and I'm God. That's what he was trying to get across to Jacob.
Det han försökte få Jakob att förstå var detta att Jakob du är man och jag är Gud.
That you are what your name implies you are.
Du är precis vad ditt namn säger att du är.
And that God was God.
Och att Gud är Gud.
Just like Jacob, the church of today is headed for a confrontation with God.
Precis som i Jakobs liv så är dagens församling på väg mot en konfrontation med Gud.
Jacob had to humble himself before God and say, I am Jacob.
Jakob var tvungen att ödmjuka sig inför Gud och bekänna, jag är Jakob.
You see, what God was after in Jacob's life was for Jacob to put God first and not Jacob first.
Det Gud var ute efter hela tiden i Jakobs liv, det var att Jakob skulle börja sätta Gud först och inte Jakob.
God pointed this out to me one time.
Och en gång så visade Herren mig detta.
From the time that God met Jacob at Bethel until Peniel.
Alltifrån den dagen Gud mötte Jakob vid Betel till stunden vid Peniel.
There is no record that Jacob ever built an altar.
Så läser man ingenstans om att Jakob byggde något altare.
There are Christians that have been Christians for 20 years that have no altar to God.
Det finns kristna som har varit kristna i 20 år som inte har ett altare åt Gud i sitt liv.
After God met Jacob at Peniel, the first thing Jacob did was build an altar.
Första Jakob gjorde efter mötet med Gud vid Peniel var att bygga ett altare åt Gud.
He began to put God first in his life.
Han började sätta Gud i främsta rummet i sitt liv.
I mentioned Job a minute ago. It would be good to mention him in closing.
Jag nämnde namnet Job alldeles nyss, så det kan vara bra att peka på honom i avslutningen här.
A lot of people misunderstand the book of Job.
Många människor missförstår Jobs bok.
Remember when Job said when he brings me out of the fire, I'm going to be like gold. Do you remember that?
Kommer du ihåg det stället där Gud, där Job säger att när Herren för mig ut ur elden så ska jag bli som guld?
When he has tried me, I shall come forth as gold.
När han har testat mig och luttrat mig så ska jag komma ut som rent guld.
You know what Job was saying?
Vet du vad detta innebar, detta Job sa?
Read the next verse.
Om du läser nästa vers.
Job said, my footsteps have not departed from his path.
Säger Job, mina fötter har inte vikit bort från hans stig.
Job was saying, when God finishes trying me,
och Job sa var att när Gud är färdig med att pröva mig,
it's just gonna prove that I was right all along.
Så kommer det bara bevisas att jag hade rätt hela tiden.
And that I was really spiritual and really walking with God.
Och det kommer visas att jag verkligen var andlig och jag hade en rätt ställning med Gud.
When God comes to Job and confronts him,
när Gud kommer till Job och konfronterar honom med detta.
There are three chapters of the Bible where God rebukes Job.
Så läser vi tre kapitel där Gud går till rätta med Job.
If Job was so right, why did God spend three chapters rebuking him?
Om Job nu var så rättfärdig, varför ägnade då Gud tre kapitel som vi kan läsa om åt att gå till rätta med honom?
Job had begun to see himself as spiritual.
Job hade börjat betrakta sig själv som andlig.
And God had to come to Job and put God first in Job's life.
Gud måste komma till Job och vända på det hela så att Gud fick den främsta platsen.
In Matthew the sixth chapter,
i Matteus sjätte kapitel,
Jesus said the kingdom of God must be first in your life.
Säger Jesus att Guds rike måste ha första platsen i ditt liv.
And his righteousness.
Och hans rättfärdighet.
He said, seek ye first the kingdom.
Sök först Guds rike.
And all of his righteousness.
Och hans rättfärdighet.
Now, God has plainly told us that if we're going to function in the kingdom of God, he has to be first in our life.
Gud har sagt det klart och tydligt att om vi ska fungera i hans rike, så måste Gud ha
Christ
första platsen.
Must be the center of our life.
Kristus måste bli centrum i våra liv.
The church of Laodicea, Jesus said, I stand at the door and knock.
Till Laodicea-församlingen sa Jesus, jag står vid dörren och knackar.
And if you'll hear and open up, I'll come in.
Om du hör detta och öppnar dörren så ska jag komma in.
God wants to come into the church and be the center of the church.
Gud vill komma in i församlingen och bli dess centrum.
And he wants to become the focus of our life.
Han vill bli det mest centrala i våra liv som vi fokuserar oss på.
And I want to show you why.
Och jag ska visa varför.
Give me just a couple more minutes and I'll show you.
Ge mig bara ett par minuter till så ska jag visa.
Jacob is changed when he sees the Lord.
Jakob, han förändras när han ser Gud.
You know why he called the name of the place Peniel when he wrestled with God?
Vet ni varför han kallar platsen när han brottas med Gud för Peniel?
It means I have seen God face to face and my life is preserved.
Det betyder jag har sett Gud ansikte mot ansikte och mitt liv, ändå är mitt liv bevarat.
Jacob was never the same after that. Never.
Jakob var aldrig densamma efter detta.
He was changed into Israel.
Han blev förvandlad och blev Israel.
And how was he changed?
Hur förändrades han?
By beholding the Lord.
Genom att se Herren och skåda honom.
Paul says in 2 Corinthians 3:18.
I andra Korinthierbrevet 3:18 säger Paulus
that we are changed as we behold the Lord.
Där står det att vi förvandlas då vi skådar Herren.
Not just once, but all the time.
Inte bara se på honom en gång, utan när vi kontinuerligt skådar honom.
The language of that scripture means that we are constantly being changed.
Och innebörden av det hela är att vi konstant förvandlas.
From one degree of glory to another one.
Från en härlighet till en annan härlighet.
A little bit higher every day.
Varje dag så går vi vidare och når lite högre.
As we behold the Lord.
Medan vi skådar Herren.
Now that's why the devil doesn't want you to behold the Lord.
Därför djävulen inte vill att du ska se Herren.
Because when you behold the Lord, you are changed.
Därför att när du ser Herren så förändras och förvandlas du.
The end of that scripture says this is a work that comes from the Spirit of God.
Och slutet på den versen där säger att detta är ett Herrens verk.
This is how God changes our life.
Det är så Gud förvandlar våra liv.
When we look at him and behold him.
När vi ser på honom och skådar honom.
He changes us.
Så förändrar och förvandlar han oss.
He does something in our life. I can't explain it tonight.
Han gör någonting. Jag kan inte förklara det ikväll.
But when I behold him, I'm changed.
Men när jag ser honom så förvandlas jag.
There has never been a time in my life when God confronted me that I wasn't changed by him.
Det har inte hänt en enda gång i mitt liv att Gud har konfronterat mig utan att jag har förändrats.
It always comes when I get my eyes off of him.
Och detta inträffar alltid när min blick går viker bort ifrån honom.
And then he confronts me.
Då konfronterar han mig.
And I have to see him again.
Och jag måste se på honom igen.
And when I see him, I'm changed.
Och när jag ser honom så förändras jag, förvandlas jag.
And this is what God wants to do in every single one of our lives.
Och det är vad Gud vill göra i vars och ens av våra liv.
Do you want to be changed from what you are?
Vill du förändras?
I've heard people say, I want to be more like the Lord.
Jag har hört människor säga att jag vill bli mer lik Herren.
There is nothing that you can do to make yourself like him.
Det finns ingenting du kan göra för att bli lik honom.
Except to behold him.
Mer än att skåda honom, se på honom.
Just look at him.
Bara se på honom.
Let him become the center of your life.
Låt honom bli centrum i ditt liv.
And when he is the center of your life.
Och när han är ditt livs centrum.
You're going to be changed almost every day.
Så kommer du att förändras varenda dag.
I have experienced what I'm talking about.
Jag har upplevt detta jag talar om.
And it's a marvelous thing.
Det är något väldigt underbart detta.
When I get my eyes off of the Lord,
när min blick viker bort ifrån Herren,
I quit changing.
Så slutar jag växa, slutar förändras.
Something within me grows hungry.
Och istället växer det fram en hunger i mig.
And restless.
Och rastlöshet.
Something within me begins to feel miserable.
Någonting inom mig börjar kännas obehagligt.
And then all of a sudden the Lord will just kind of nudge me a little bit.
Och så rätt för det är det som Herren klappar mig på axeln.
And he'll say, I want you to look at me.
Och säger, påminner mig då och säger att jag vill att du ska se på mig.
As long as you're trying to earn your own salvation, you're putting yourself in the center.
Så länge du försöker förtjäna din egen frälsning så sätter du dig själv i centrum.
When you're trying to use God for what you want, you're putting yourself in the center.
När du försöker använda Gud för att få det du vill ha, då sätter du dig själv i centrum.
When you're trying to make yourself spiritual, you're putting yourself in the center.
När du försöker att göra dig själv andlig så sätter du dig själv i centrum.
And this is why I'm talking about this blindness this week.
Det är därför jag talar om den här blindheten den här veckan.
Jesus told the church of Laodicea, you're blind.
Jesus sa till Laodicea-församlingen, ni är blinda.
And then he said, anoint your eyes that you might see.
Och så sa han, smörj era ögon med ögonsalva så att ni får se.
I want God to use these things I'm sharing with you.
Jag vill att Gud ska använda de här sakerna som jag delar med.
To help your eyes become anointed.
För att hjälpa era ögon att bli smorda.
And that you might begin to see the Lord in your life.
Och att ni i era liv ska börja se Herren.
In a way that you've never seen him before.
På ett sätt som jag aldrig har sett honom tidigare.
Oh, it's wonderful to see God in everything every day.
Det är underbart att kunna se Herren i allting varje dag.
To know that God is in charge.
Och veta att Gud har kontroll.
And it doesn't depend on me, it depends on God.
Och att det inte hänger på mig utan att det beror på Gud.
What a marvelous thing to know that he is the center of everything.
Underbart att veta att han är alltings centrum.
Praise the Lord. When you see that, it's marvelous.
Prisad vare Herren. Det är underbart när man ser detta.
And we start undoing what Eve did in the Garden of Eden.
Och detta innebär att vi rättar till det som Eva påbörjade i Edens lustgård.
Everything about that old life.
Allt det där som har med det gamla livet att göra.
Wants to put me first.
Vill att jag ska vara först.
Wants to put me out front.
Vill att jag ska vara främst.
But everything about the tree of life.
Men allt det som har med livets träd att göra.
Wants to put God first.
Vill att Gud ska ha det främsta rummet.
Amen.
Gud ska komma först.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
Do you love him tonight?
Älskar du honom ikväll?
Do you love me tonight?
Älskar du mig ikväll?
Well, I'll grow on you.
Ja, då kommer jag att grow on you.
I'll grow on you like a wart, you know.
Yeah. I don't
understand. But it's most important tonight that you love the Lord.
Är att du älskar Herren.
Amen. That's the most important thing tonight.
Det är det viktigaste. Att du älskar honom.
This is a word that God has given me for this time.
Det är ett ord som Herren har gett mig för den här stunden.
Now maybe you don't want to hear it.
Det kan vara så att du kanske inte vill höra detta.
I hope you do.
Jag hoppas att du vill det.
But the time will come when you're going to need what I'm saying.
Men det kommer en stund då du behöver det jag delar.
I have found out that God doesn't always give us something just when we need it.
Jag har funnit ut det att Gud ger oss inte alltid det vi behöver precis när vi behöver det.
I've been in the ministry almost 30 years.
Jag har varit i Guds tjänst i nästan 30 år.
Many times people have come up to me.
Många gånger har folk kommit fram till mig.
And they said, Brother Potter, I didn't know what you were really getting at whenever you were talking to us.
Och de har sagt att borde på att det var ett tillfälle du talade, men jag förstod inte riktigt vad du menade.
But then a time came in my life when God reminded me of that.
Men så kom det en dag när Gud påminde mig om.
And it became the source of my victory in the Lord.
Och det blev då hjälpen som jag behövde för att få seger.
Isn't it funny how God will hide these things in our heart?
Det är märkligt hur Gud arbetar. Han gömmer de här sakerna i våra hjärtan.
And then when we really need it.
Sen kommer en stund när vi verkligen behöver det.
There it is.
Då är det där.
And that's what this is all about.
Och det är detta det handlar om.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
Do you love him tonight?
Älskar du honom ikväll?
Do you really love him?
Älskar du honom verkligen?
Is he first in your life?
Är han först i ditt liv?
One hand.
Är det bara en hand?
Two, all right. We're taking a vote here now.
Vi ska rösta nu. Vi ska ha en omröstning.
Is he first in your life?
Är han först i ditt liv?
Is he first in your life?
Är han där? Är Jesus först i ditt liv?
Let's pray.
Låt oss be.
Let's pray together. Father, we thank you tonight for this message.
Fader, vi tackar dig för budskapet ikväll.
And Lord, I've tried to share through the Spirit.
Herre, jag har försökt dela i anden.
The need for Christ to be first in our life.
Att Kristus behöver få vara först i våra liv.
For him to be the thing that we behold as the greatest thing in our life.
Att han får bli det som vi ser skådar på som det främsta och största och bästa i våra liv.
And so to be transformed daily by the Spirit of God.
Så att vi kan förvandlas dagligen bli lika Gud.
Father, you saw every hand that went up tonight.
Fader, du såg varje hand som sträcktes upp ikväll.
And there were some hands that didn't go up, Father.
Och att det var några händer som inte lyftes.
And I'm not condemning tonight, Lord.
Och Fader, inte min sak att fördöma eller döma ikväll.
Perhaps those people were just searching their heart.
Kanske de människorna bara rannsakade sina hjärtan.
But Father, I'm praying tonight for everybody in this audience.
Fader, jag ber för var och en här i samlingen ikväll.
That if Christ is not first in their heart.
Att om Kristus inte är främst i deras liv.
That from this day on he will be.
Så ber jag att han från och med den här stunden och dagen ska
Lord,
han vara det.
I know that you're hearing the heart's cry of people here tonight.
Fader, jag vet att du hör människors hjärtan ropa ikväll.
God, there are some here that are saying that they want you to be first in their life.
Fader, du ser att några här ber nu just nu att du ska bli först i deras liv.
And Father, we believe in you for that.
Vi tror på dig att du kan åstadkomma det, Fader.
Father, be first in their life.
Fader, bli först i deras liv.
Let Christ be uplifted.
Låt Kristus bli upphöjd.
Oh God, help us to behold him.
Och Gud, hjälp oss att se honom.
And glorify your own name.
Skåda honom och förhärliga ditt eget namn.
Thank you, Father.
Tack, Fader.
Is there anyone here tonight who wants me to pray with them?
Är det någon här ikväll som vill att jag ska be för dig?
Is there anyone here tonight who wants me to pray with you?
Finns det någon här ikväll du önskar att jag ska be med tillsammans med dig?
If you need prayer, I'd be more than glad to pray with you.
Om du har behov av förbön eller vill att jag ska be tillsammans med dig, så är jag tillgänglig.
Praise your name, Lord. Hallelujah. No, thank you, Lord. Amen. Glory to God. All right, you can look this way.
Ja, ni kan titta upp. Titta hit.
I'm going to announce a little change in my program.
Jag ska nämna någonting, en liten förändring i mitt program.
As far as I know right now, I'm only going to preach 5 messages on this subject.
Så vitt jag vet just nu så kommer jag bara predika 5 budskap utifrån det här ämnet.
I have 2 other messages on my heart.
Jag har 2 andra budskap som ligger på mitt hjärta.
That I want to preach Saturday night and Sunday night.
Som, och de budskapen vill jag predika på lördag kväll och söndag kväll.
They are the messages that started a revival in my church.
Och det är budskap som startade en väckelse i min församling.
A few months ago, the Spirit of God invaded my church.
För några månader sedan så invaderade Guds heliga ande min församling.
I just baptized 28 people last month.
Och för en månad sedan så hade jag döpt 28 personer.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
Amen.
Amen.
And I want to preach to you Saturday night the message that God gave me that started that revival.
Och på lördag kväll så ska jag predika det budskapet Gud gav mig som jag predikade hemma och som startade den här väckelsen.
Would that be all right with you?
Skulle ni, är det okej?
I tell you what I want you to do.
Då ska jag säga vad jag vill att ni ska göra.
If you've got a lost friend, bring them with you.
Om du har en vän som är förlorad, ta med honom hit.
If you know a backslid Christian, bring him.
Känner du någon avfällig kristen? Ta med honom eller henne.
Amen.
Amen.
And how many of you will pray for those 2 services?
Och så hur många här vill jag be för de här gudstjänsterna då?
I want to see some people brought into the kingdom.
Att jag skulle vilja se några människor komma in i Guds rike.
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
I'm looking forward to it.
Jag ser fram emot detta.
Praise the Lord. Well, I'm out of air here.
All new.
The Lord bless you.
Gud välsigne dig. Amen.